Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen till LaxTon-podden Spökjakt på riktigt, och ja, nu är det dags igen.
Nu är det verkligen, verkligen, verkligen dags.
Ja, tidig morgon här på museet som vanligt när vi spelar in de här poddarna. Det är ganska skönt att vara vaken så här tidigt, eller vad säger du, Niklas?
Ja, inte ens tuppen är uppe, om man säger så.
Klockan är 7, så nu borde tuppen ha vaknat.
Ja, jag måste bara tacka allihopa som kollar, du säger ju. Det är tidigt.
Din hjärna har inte vaknat
nu,
än.
Nej, nu sitter min förkylning väldigt hårt runt hjärnan. Men det är som sagt, det är många som har tackat oss för förra veckans podd, och många som har satt kaffet i fel hals och stått och skrattat på gymmet och jag vet inte, allt möjligt.
Så. Det härliga kommentaren då, att man kan få folk att skratta så tidigt.
Ja. Men det är många som skriver, jag kan nog inte lyssna på er podd när jag sitter på en allmän buss.
Nej.
Brist ut i skratt, ja. Eller, så är det.
Men det är roligt idag, får man ju verkligen säga. Ja. Ja hörni, den här veckan ska vi prata om någonting helt annat kanske. Eller ja, i alla fall, det är ju ställen eller hus som vi känner till väldigt väl, Niklas. Det är Borgvattnets prästgård och vandrarhem. Vi har ju fått så många förfrågningar. Kan inte ni prata om de här husen, vad folk har upplevt? Och vi har ju passerat lite grann, inte än, sommaren är inte slut än, inte det jag säger. Men att vi har passerat en säsong med galet mycket folk som har varit uppe i prästgården och i vandrarhemmet.
Ja. Nej, men det är ett sånt häftigt ställe. Det är folk som har varit där under hela sommaren, under hela semestern, vad säger, så har du hela tiden bytt ut personer i det här huset. Men det är som är häftigt också, sen har de kommit hit till museet och sen har de lämnat historier till oss. Så vi inser att det finns en mängd med upplevelser som folk har fått därifrån. Så det här kommer bli riktigt häftigt att få höra vad folk gör. Alltså, fått känna, höra eller kanske uppleva den värsta natten i deras liv.
Jag vet. Ja, men det är det som är så häftigt ändå med de här husen, att det är ju så många under så många år som har fått uppleva så mycket. Jag tänkte, nu var det ett litet avbrott här. Niklas Mick gjorde en liten extrasisten och drog runt 360 med huvudet, kan man säga.
Nej, men någonting hände med micken. Den började glida. Jag fattar inte. Den var helt lös.
Ja, nu sitter jag med den i munnen.
Ja.
Ja, men nu är den på plats i alla fall.
Nej, men så här är det ibland. Man vet ju inte. Men som sagt, det är fortfarande hur mycket grejer som helst i det poddrummet som är hemsökta föremål.
Ja, Niklas sitter nu med en gungstol. Då ena, vet ni, själva skenan i gungstolen, den petar han i örat ungefär, kan jag säga nu.
Ja, vi gör så här, om du ska ta en bild och så lägger vi upp den på Instagram så får ni kolla hur det ser ut.
Ska jag ta en bild här? Ja. Där fick vi en perfekt bild.
Vi lägger upp den här bilden på Instagram så kan folk säga att man sitter ju med nästan man får fåtöljer och stolar och sånt på huvudet i poddrummet.
Mm.
Så är det.
Men så går det när vi har hemsökta grejer som ska in och få plats, som inte har fått plats än. Då får de i alla fall plats i vårat poddrum.
Ja.
Ja hörni, nu gled vi ur det där lilla ämnet vi skulle prata om, eller lilla, det är ett stort ämne. Och så många som sagt som hör av sig till oss har massa spännande saker de vill berätta. Folk kommer hit till museet och berättar saker om just prästgården och vandrarhemmet uppe i Borgvattnet. Och jag tänker vi får backa lite grann så här. Alltså det här är ju ett hus, Niklas, som vi bara, eller hus, det är ju inte bara prästgården, det är ju vandrarhemmet också.
Ja.
De här husen då uppe i Borgvattnet, både prästgården och vandrarhemmet, det är ju byggnader vi inte haft så länge. Det är ju knappt 3 år nu som vi har haft de här byggnaderna. Och Och tittar man på pressgården med den historiken, alltså den, det går way back 1970 då det började, ska säga, hyras ut eller man tog emot gäster i hopp om att försöka uppleva paranormala fenomen. Så att vi har ju haft en väldigt kort stund.
Ja. För,
vad blir det då? Det blir ju, det var 50-årsjubileum förra året, 2020 då. Så 51 år har, alltså jag vet inte hur många tusentals människor som har passerat de här dörrarna uppe i pressgården.
Det, alltså, det är ganska roligt. Alla får ju ett diplom ändå.
Nej, inte, alltså det är det som är kul. Det fick man ju i början.
Ja.
Sen de förra ägarna av någon anledning, då tog man bort dem där under en 10-årsperiod ungefär.
Ja, den precis. Men där finns det ju faktiskt ett nummer.
Ja, det finns ett nummer.
Undrar vad den, jag kan inte säga så att jag kan memorisera vad det står. Men vet du vad det numret är nu?
Ja, jag tror att vi var närma oss 40 000 tror jag.
Ja, du ser. Och det har varit uppehåll på 11 år.
Ungefär.
Så då har du bara gånger.
Och plus att alla tar ju inte diplom.
Nej.
Det är ju de som hör av sig och sådär som vill ha ett diplom som får ett diplom.
Det måste ju vara över 200 000. En halv miljon som har varit i det där huset.
Ja, och tänker man bara på hur många som har passerat dagtid där, om man tänker under kafétider och sådär. Men det som är så kul med de här diplomen, det är just det att vi tog tillbaka original. Alltså vi hittade original, alltså de som trycker det, alltså det här själva tryckeriet som hade rätt layout och rätt nummerserie. Och det är så himla kul att ta tillbaka den här. För jag tycker ändå sån, ja, men det är ett historiskt dokument, kan man säga så, som ändå lever vidare. Och det är ju sen Erik Brännholm införde det här. Då.
Mm. Nej, men det är, jag tror det är ganska häftigt just för, som individ också få en, vad ska man säga, en dokumentation på att du har varit här, du har sovit över. Och så kan jag hänga upp det på väggen, du kan rama in det och så har du det här. Och så pratar man om det sen till sina barnbarn och så här.
Mm.
Nej, skithäftigt.
Det som vi också kommer göra, jag kommer prata lite grann om historiken kring pressgården, men vi kommer också ringa upp två personer idag och prata mer om deras upplevelser ifrån pressgården. För vi har ju, du och jag Niklas har ju mycket att kunna berätta, så att det tänkte jag också att vi väver in i den här podden.
Ja.
Men först, vi tar lite historik kring det här, för det här är ju, om man börjar med pressgården. Pressgården byggdes ju 1876. Inget konstigt egentligen, det var ju bara ett hem för präster och dess familj. Det var ju, ja, som vilket hus som helst egentligen. Det var ju först 1947 då Erik Lindgren blev knuffad ur den här gungstolen som han beskrev det. Det var inte bara en gång, det hände faktiskt flera gånger. Och det var en journalist som hörde ett samtal nere i affären. Man skriver om det här med världsnyhet, att en kyrkans man ändå blev knuffad ur en gungstol. Alltså det hade ju ingen gått ut med innan egentligen. Och det var ju till och med så att biskopen Bolin på den tiden vill börja utreda de här spökerierna. Och tänk då att kyrkan ändå tar ett sånt ställningstagande. Nu pratar vi 50-tal. Det är ju ganska intressant. Och det enda fallet jag hittar i svensk historia där kyrkan faktiskt tar ett sånt statement, får man väl säga. De hade ju ganska mycket att förlora på det på ett sätt. I och med att man pratar ändå om, och alltså inte erkänner, men man pratar om spökerier. Man tänker nu vad den kristna tron, alltså vad de tror händer när man dör. Alltså det är väl att man åker till himlen och så är man där, eller så åker man till helvetet om du inte har varit tillräckligt schysst.
Men det är ändå, det är fortfarande det här också. Det borde ju bli någonting då som vi mäter. Alltså det är det jag tänker också. För att egentligen är inte det så långt ifrån det här med övernaturligt egentligen. Jag menar, om du säger att du ska ta dig till himlen, vad är det som tar sig till himlen?
Mm.
Är det intellektet med dina handlingar som styr vart du ska då? Himlen, ja, du har varit god. Och du har varit väldigt elak och då åker du ner i himlen. Förstår jag? Eller inte himlen. Du ser ju här. Ja, tidigt var det. Ja, men då åker du ner till helvetet. Det är det här som är ganska intressant. Men då blir du alltså någonting. Blir du då en energi som är mätbar, som förflyttar sig till de olika platserna?
Mm.
Enligt tron så är det så att du hamnar där eller där.
Mm.
Men om du väljer att inte gå åt något av de hållen, väljer att vara kvar, vad händer då?
Nej.
Är det de vi stöter på?
Ja, precis.
Är det de som är, som man kallar i den här limbon, de vågar inte ta steget, utan det är de som stannar kvar, det är de som hemsöker, det är de som blir spöken. De blir starkare med tiden. Har du varit ond innan så växer din ondska, så du börjar kännas i miljön, du börjar känna att det är tungt att vara i de här husen där flera stycken av dem är onda. Eller det blir tyngre och tyngre av ett tuberkulosställe.
Mm.
Du dör i sömnen. Du vet inte om att du är död. Vi säger att det är 9000 sådana själar där.
Mm.
Som inte vet att de ska ta sig vidare. Är det de vi känner av? Är det de vi mäter?
Nej, precis. Men det är ju lite grann, det är ju vårat jobb i det hela. Att kunna försöka dokumentera och mäta det. Är det mätbart ens? Men som sagt, det som är så intressant just med att biskopen Bolin vill utreda spökerierna, och man skriver också att mystiska händelser utspelar sig i Borgvattnets kommunistergård.
Kommunistergård?
Ja, där var det ens tidning i Östersund 1947 som går ut med det. Så det är väldigt intressant ändå, det här ställningstagandet, eller den här att man ändå går ut i media. Och också så nämnde man ju att man ska ha planer att göra en undersökning av huset.
Undersökning? Ja. Det här låter intressant.
Ja, det man säger är beordra en vetenskaplig undersökning av prästgården efter flera års spökerier. Så det är ganska intressant ändå att det är många, många, ja, men som sagt, incidenter och upplevelser som gör att kyrkan ändå går ut med det här. För det fanns ju ingenting att vinna med det här. Det här är, tycker jag, som himla intressant med det här huset, om man tänker sig tillbaka. Tänk dig 47-50-talet där. Mm. Det här är bara ett hem för präster och familj och sådär. Det är ingenting annat. Kyrkan gör det här statementet. Man går ut i media och pratar om det här. Varför? För det är inte så här att den här prästgården, att man då, det var ju för 20 år senare, 1970 då, som det här började hyras ut som någon form av hus man ska kunna uppleva saker i. Det fanns ju ingenting. Under den här 20-årspannen, om man säger, sen Erik Lindgren berättade det här, så fanns det ju, det fanns ju ingen vinning med det.
Nej, det är sant.
Och också det att det är präster gör ju det att, ja, men ändå det ligger med någon form av stark trovärdighet att det de faktiskt berättar är sant, om man tänker på hur kristna människor säger att man ska leva.
Ja, nej, men man ska titta ur ett perspektiv. Jag tycker det är ganska intressant att de säger också att det ska utredas vetenskapligt.
Mm.
Och det är kristendom och vetenskap. Det är en intressant kombination egentligen. Att man då ska försöka göra en mätning, dokumentation. För att här är det så stark plats att prästerna upplever att det här kan ni till och med få filma eller dokumentera på ett helt annat sätt.
Mm.
Här finns det så mycket energier som ni kan vara här och göra det. Vi står för att den platsen har det så här.
Mm.
När de ändå säger det där. Det är ganska häftigt.
Verkligen. Om vi backar tillbaka till ursprungshändelsen då, om vi tänker med Erik Lindgren här, så är det ju från Östersundsposten den 4 december 1947. Då, och det här är ett citat då som han, när han berättar i tidningen, så skriver han så här, eller de skriver det så här då. Jag trodde först att jag omedvetet gungat för långt fram och satte mig i stolen igen, men samma sak upprepades. Ett plötsligt ryck och så låg jag på golvet igen. Då kan man tänka sig att, alltså, en gungstol, vet man hur den funkar så här. Det känns ju som att de håller på och ramlar så här. Men tänk dig då att, som han beskrivit, ett plötsligt ryck, som att någon bara häver han fram snabbt ur den här stolen då.
Ja.
Väldigt intressant.
Nej, men jag tror det är ganska häftigt ändå, med tanke på att Guds män sitter i den här och någonting annat. Att de inte gick över till att börja tro att det här är djävulens verk, förstår jag tänker.
Ja, du tänker så då?
Att det helt plötsligt har vi vålnader och skepnader som försöker skada prästerna.
Mm.
För där han flyger ändå ur.
Ja, det är sant.
Och vad är tanken här?
Mm.
Eller är det uppmärksamheten han får, eller är det häftigt? Det är riktigt häftigt här.
Verkligen. Och det visade sig sen efter då, när Erik väl hade berättat, då kom det ju fram andra präster innan som började berätta saker, att de hade hört och sett massa saker.
Mm.
Jag hade ju det klassiska, den här med tvättlina, med all tvätt som åkte ner när de kom, när han gick upp på andra våningen där till exempel. Det är också intressant ändå, och fler började då berätta att de faktiskt hade upplevt saker. Så att, det är det jag tycker, ju den här prästgården är så himla intressant, verkligen, verkligen. Visste du att den har varit med i Hylands hörna, den här gungstolen? För gungstolen fick sitt egna liv, kan man väl säga, efter den händelsen.
No, nej, det visste jag.
19 januari 1963 så började den synas i SVTs program Hylands hörna.
Men är det då Povel Ramel har den i sin ägo också?
Ja, efter det så köpte Povel Ramel den faktiskt. Och 1981 så köptes den tillbaka till prästgården. Och det var ju Erik Brännholm som såg till att den hamnade tillbaka där den ursprungligen kom ifrån.
Kan man på något sätt backtracka hur den hamnade i Hylands hörna? Hur kan den vara med där? Var det som den hemsökta gungstolen var med i det här programmet för att den var hemsökt, eller?
Ja, det är frågan. Det är kanske någon där ute vet. Någon
det är skithäftigt.
Någon som ledde på 60-talet där och har lite koll på det. Varför hamnade den där av alla ställen? Väldigt märkligt. Det som också är så himla intressant, att innan, alltså 1947, det var då Erik berättade det här med gungstolen. Eller det var då det hände, det här med gungstolen, ska jag säga.
Mm.
Men innan det så var det faktiskt tidigare en som heter Inga Flodin, stiftsekreteraren. Och det här är ju gråterskornas rum, där hon såg de här gråtande damerna sitta framför sängen.
Ja, just det.
Det är också intressant.
Vilket år var det?
1941 eller något där.
Ja, det är ju sex år innan gungstolen då.
Ja, ja, precis. Så att, och där skrev man ändå ner. Hon antecknade ner det här just att hon såg, hon såg ju de här kvinnorna sitta där då.
Ja, det är riktigt galet.
Så det är lite kul ändå. Och det finns ju ett brev då som, där hon skrev ner, som intygar alla sina upplevelser kring det. Så att det finns ett brev som hon skrev till Erik då. Så det är lite häftigt ändå att det är många kring kyrkan och kyrkans folk som har upplevt saker. Och det, som sagt, det är därför jag tycker den här prästgården är så speciell. Alltså det är, de har inget annat hus som har den typen av dokumentation. Och inte att till och med kyrkan går ut i media och talar om de här sakerna.
Ja, nej.
Galet.
Alltså det är så jävla galet. För jag vet ju vad vi får uppleva där. Jag vet ju vad vi känner och vi upplever. Bara genom att egentligen röra sig med de här två byggnaderna. Och jag kommer ihåg, vi gick ju en varm sommardag. Gick vi där ute på kyrkogården också.
Mm.
Och den ligger ju mellan vandrarhemmet och själva prästgården. Den känslan att gå där inne. Den var så här. Alltså så respektfullt. Hur ska man säga? Så respektfullt givande. Att man fick röra sig, alltså man var nästan tacksam för att man fick gå där. Så kände man.
Just det.
För att de här personerna har sån jävla anknytning till själva Borgvattnet. Och jag tycker det är så jävla intressant med Borgvattnet. För att det verkar som att hela marken i Borgvattnet är laddad av någonting. För det är, ja, jag vet inte. Det, man känner det nästan överallt.
Det är det som är, och när man pratar med byborna, just att alla har upplevelser.
Ja, det är så jävla naturligt. Det är som att... Ja, vi har en gäst till. Jaha, vem är det? Ja, det är hon som håller på alltid där. Du vet.
Just det.
Det är som man bara, vänta nu, va? Och jag tycker det är så jädra intressant. För egentligen, om man ska, för jag vet ju vad han, biskop Bolin, sa. Det är att man ska göra en vetenskaplig utredning av prästgården. Men jag säger så här, man ska gjort en vetenskaplig utredning av hela Borgvattnet.
Ja, ta, det blir lite större då.
Ja, men alltså mäta om den ligger på något speciellt sätt. Eller ställe, eller är det någonting aktivt i marken som, ja, jag vet inte.
Nej.
Alltså, nu hoppar jag en liten teori. Ja. Är det ett UFO som är begravt under hela, hela Borgvattnet? Att det ligger där och pyr?
Att det är det som skapar allt det, menar du?
Ja, eller jag vet inte. Alltså, ja. Det är en sån mystik i det här. Så det är helt galet.
Mm.
Och så har det varit sedan vi tog över det här, och man känner av det varje gång man är där uppe.
Det som är så skönt då, om man tänker som hela byn, för de är inte det här något konstigt.
Nej, herregud.
Det är som, och det, jag har nog aldrig mött en by som är så öppen med att prata om saker också.
Ja, nej, det är helt galet. Vissa är lite restriktiva, men de har ju släppt också.
Ja.
Alla berättar om olika saker. Men det är som sagt, det som är fokus för våran del egentligen när vi är där uppe, det är ju våra två byggnader. Vi både sover i, äter i och upplever sakerna egentligen. För att vi jobbar ju där, vi fixar och donar och vi håller på.
Mm.
Och man vet ju själv hur, när obehaget kommer. Fast du inte ens är i den här paranormala, vad kan man säga det?
Utredningsmål.
Ja, precis. Man bara står där bara, nu kommer den här känslan. Nej, nu måste vi bara skaka av det. Jag måste fortsätta och fixa här och dona.
Jag minns första gången vi åkte upp dit till prästgården. Jag och Linda var ju i och för sig där en semester, gick in i huset, bara kände... Ja, men det var som ett speciellt obehag. Det kanske är bara för att man är där första gången och så där. Men första gången vi skulle utreda prästgården. Alltså jag minns när vi gick in, alltså det illamåendet, yrsel och den jävla sprängande huvudvärken jag fick när jag gick in där. Det kommer jag aldrig glömma.
Nej, vi fick ju faktiskt bryta.
Ja.
Och jag vet ju, bara när vi stod och pratade med hon Nancy som leder, och hon har ju gått bort nu, men nu står och pratar med henne. Jag känner någon dra i mig i bakfickan också.
Just det.
Och utan att veta om det nu, alltså då, nu vet man ju, det är ju mest troligast den lilla killen Walter som är där.
Just det.
Som höll på det där, och det är galet.
Ja, men alltså huset har en sån spännande historik och så många saker som har skett där. Alltså bara för att ta några exempel. Det här där det sägs att en präst gjorde en piga gravid och begraver barnet på kortsidan av det här rosa rummet. Och här hur folk då, och det här är ingenting som vi själva gjort, men sånt som vi har läst oss till när man tittar på det. Att när man försökte börja gräva i den här husgrunden på sidan av huset där, att hela huset som de beskriver börjar skaka, så man avbröt det.
Mm.
Också så här väldigt, väldigt intressant ändå. Vi har Märta, den här prästfrun som dog 1908. Hon var tillsammans med Per Hedlund. Det var ju Märta och Per Hedlund. Hon var väldigt ung, var bara 34 år. Och hon sägs ju gå kvar här väldigt mycket. I och med att det sägs ju att han inte begravde kroppen utan förvarade den i huset. Och det är också ganska intressant ändå att en präst väljer att göra så. Och frågan är ju just det att, i och med att hon inte kom i vigjord direkt, startade han igång någonting? Och det är väl där var han teori är. Många med oss, många har ju varit där uppe och har den teorin kring det, att han faktiskt, han är kvar, Märta hjärta på något vis ändå går kvar. Och det är som att oavsett hur många som har, och det här är också superintressant. Jag vet inte hur många mediala och medium som har varit uppe i presskåren har sagt att, till oss att okej, nu har vi rensat bort allt, nu är allt lugnt. Och sen går det, kommer nästa sällskap och de bara, gud jag var här förra året, då var det inte alls lika mycket. Vad har hänt i huset? Det är som att en portal, den går aldrig att stänga. Det är ungefär som att det här kommer alltid leva kvar. Oavsett vad man gör där uppe så kommer det nytt hela tiden. Vissa pratar ju om portaler.
Ja, men, alltså det, jag tror inte det går att rensa den här platsen. Jag tror de här energierna, om inte annat så är det fruktansvärt mycket minnesenergier som man får uppleva där inne. För det här återspelas ju, det är ju samma scenario. Många säger ju samma saker. Det är ju det handlar om också. Och jag tror de energierna som vi har stött på också är kanske inte bundna till själva prästgården på det sättet. Utan det är, de kommer från kyrkogården.
Ja.
För att jag tror själva huset i sig är någon slags typ ett ljus i mörkret eller någonting. Det är väldigt mycket folk som besöker det. Det är hela tiden energi runt omkring det här stället. Och vi vet ju vad som händer när vi är där eller någon annan är där, så är det ofta så att man känner att man blir dränerad. Det plockas energier. Så länge du har rullians av människor som är där, så tror jag också andra energier kommer dra sig dit.
Just det.
För vissa drar ju med sig, det märker vi också bara, tittar vi på museet här. En del upplever så jävla mycket så att de får lämna det ganska fort. Medan andra kan vara här och säga, okej, jag har lite huvudvärk.
Mm.
Så det är vissa som är mer mottagliga. Vi har ju en plats i spegelhallen där folk helt plötsligt bara brister ut i gråt.
Ja, det är också intressant.
Det är ju helt galet. Samma personer.
Men,
nej, inte samma personer, men olika personer som inte ens känner varandra som helt plötsligt bara gör det.
Ja, men det är också, det finns ju några ställen här i museet där det faktiskt händer. Men Borgvattensrummet är ett av dem.
Ja.
Där många går ut och gråter.
Precis.
Ja.
Själva prästgården i sig, folk säger att de försöker rensa, de gör att de skickar vidare. Men jag tror att de skickar iväg någonting, men det kommer in genom en annan dörr, någonting annat i så fall.
Mm.
Men jag tror de flesta energierna som är där är fortfarande de som har varit där så långt, långt tillbaka.
Men tror du också att de personer som åker till Borgvattnet, vi har ju många, alltså sagt, det är tusentals som åker upp dit, men, eller ner beroende på var i landet du bor, men de som besöker prästgården, att det som de eventuellt tar med sig, blir det starkare i den här prästgården? Förstår jag menar då? Att man har med sig eget folk så runt omkring en nära kära anhöriga. Är prästgården en plats där de energierna gör sig mer hörd, att man kommer i kontakt med dem också?
Det kan vara det, men jag tror också så här. Det finns en annan teori som jag tycker också är ganska intressant kring det här hela. Det är att när du åker till prästgården så är du beredd på att det ska hända. Du har ställt in dig redan nu, du ska åka till den här platsen. Och har du någonting som går bredvid dig så lägger du också uppmärksam på det. Alltså uppmärksamheten ligger också på den energin som går bredvid dig som kan göra sig hörd nu.
Mm.
För nu har du intalat dig själv och nu är jag på ett ställe där det kan hända saker. Och då behöver det inte vara att det är själva prästgården kanske som gör det, utan du har låtit dig själv falla in i ett, ska man säga, i en känsla, okej, nu ska jag uppleva någonting. Och så börjar det hända någonting som är ganska relevant till dig genom att du ställer frågor så får du svar. Och då är det den här nära och kära som är där för att du har valt helt plötsligt. Men när du är hemma sen och går omkring och håller på att vika tvätt och plockar eller vad du gör, då finns inte uppmärksamheten där. Då tänker du inte på det. Medan den nära och kära då kanske försöker få kontakt. Men du uppmärksammar inte för att du är hemma i din vardag. Här har aldrig hänt någonting.
Mm.
Men du åker till prästgården där det har hänt. Och då kan den här energin som går med dig få också den uppmärksamheten. Det är så tror jag också det kan vara.
Mm. Att man blir mer medveten, att man är mer inställd på att försöka få leva, men då, eller få uppleva någonting. Men då är frågan, är det då så att man, när man kommer dit, att man har så starka förväntningar att det blir någon form av masshypnos när man går omkring där, i och med att man då reagerar på alla ljud som sker?
Nej, men jag tror du är mer uppmärksam. Sen är det ju bra att vara halvskeptisk när man åker dit upp också och sitta där och försöka lyssna, för huset har ju sina ljud. Du måste ju lyssna efter dem.
Mm.
Men när en dörr stängs, du hör att det är någon som går där uppe, då blir det någonting annat.
Mm.
Vi ser att du använder en av våra spökjägarutrustningsväskor. Du har PRP, du har K2-mätarna. Och så sitter man kanske i allrummet nere runt bordet. Du har allting utplacerat. Och så vi ser att det sitter 6 personer där. Och den första ställer frågan, är det någon som är här med oss nu? Mm. Inget utslag. Nästa ställer samma fråga, ingenting. Men du kommer till den tredje, då kommer utslagen. Och då kan man också titta ur det perspektivet. Är det nära och kär egentligen? Och vrida lite grann på den här utredningen och ställa, har du följt med mig hit? Mm. Och du svarar då vet man ju det. Men får du inget svar där?
Jag tycker det är intressant, för det egentligen ökar ju chansen när man åker till sånt här hus. Dels är det som redan finns i huset som man eventuellt kommer i kontakt med. Men också, för vi har fått en hel del stories om att när folk åker dit, att det som de har med sig också blir starkare där. Att man känner av att man kan kommunicera, vilket gör att Det här huset får ju lite grann dubbla bemärkelser, inte bara de spekerierna som eventuellt kan hända kopplat till huset, utan även att det här kanske är ett hus där du får närmare kontakt med sina egna anhöriga. Det tycker jag är superintressant.
Ja, ja, ja. Det är något med själva platsen. Utred hela Borgvattnet, kommun höll jag på att säga. Men hela marken där, det är någonting i marken. Det är nästan helt hundra på det.
Ja.
För man känner det när man är där.
Ja, och det är många som säger det. Alltså det är det som är så intressant ändå, att det är så många som känner och upplever saker. Alltså jag minns ju, jag kommer aldrig glömma de grabbarna som hör av sig till oss och bara, ja men det var fem killar. Jag minns inte varifrån de kom i Sverige, men de hörde av sig. Men, ja, men hände verkligen någonting uppe i prästgården? Och för vi har tänkt boka hela huset. Alltså, jag har ingen aning. Alltså, man vet, det kan ju inte jag säga att jo, nu händer det, i natt kommer det ske någonting. Utan jag sa bara, åk upp och se vad som händer. Men just att de av alla, när de sitter nere i expedition på bottenvåningen och hör någon som springer mellan gråtusknarens rum och gula rummet. Det lilla, nu kanske inte var så litet för dem, men för mig är det ändå, jag hade ju suttit kvar. Det lilla gjorde att de lämnade pressgården.
Mm.
Trots att de hade bokat frukost nere i affären och allting. Och jag pratade med dem, de bara, skit i det, vi betalar allt, vi åker ifrån bara.
Ja.
Sånt är ju jätteintressant ändå, att om man, alltså hur olika vi är, om man har förväntningar och om, ja men man hör lite steg, att det får en att springa ut från huset. Det kanske många gör i och för sig.
Ja, men det,
ja. I och för sig när jag tänker efter. Men.
Ja, men det jag sagt till många också, så här, man vet inte hur man reagerar. Det är ju det handlar om. För första gången när man får höra det, då blir man nog ganska skraj och springer ut. Du kan ju inte förklara det. Du sitter alla där nere och det är någon som springer på övervåningen. Det är klart att går ut.
Mm. Det som också är intressant är ju vandrarhemmet som vi inte har pratat så mycket om. Det, vi vet ju att det var en tjänstebostad till prästgården. Och där har vi, ja, egentligen vi har ju började med att dokumentera det här. Det här var ju ingenting som fanns dokumenterat. Ingen pratade högt om.
Nej, men kommer du ihåg bara den saken hon säger, hon som ägde det, eller de två som ägde det, vill inte ha ett hus som är värre.
Ja, just det.
Bara där, de orden blir så här, vänta nu, står utanför prästgården, det tredje mest hemsökta huset i hela världen. Och så säger hon, vill inte ha något som är värre.
Nej, det bara, kommer jag ihåg.
Det blir man ju så här, men vänta, vad menar du?
Mm.
Och så pekar hon ju bara upp över kullen och förbi kyrkogården där. Och då blir man ju så här, vad pratar vi om här?
Nej. Det kände vi inte alls till och då sa vi det. Ja men okej, okay, vi får väl se. För vi tänkte någonting att okej, okay, det kanske är bra att ha en till fastighet så vi har någonstans att bo då när vi är där uppe. För så var ju grundtanken egentligen. Och så körde vi vår första utredning uppe i vandrarhemmet och wow, säger jag, vad vi fick grejer redan där. Och kände ju redan då det här obehaget i det här huset. För det är ett hus som inte känner sig, man känner sig inte välkommen. Och det, jag vet inte om det har med att göra att den ligger så himla ensligt där. Men även att det är, alltså för man åker vid prästgården, passerar kyrkogården. Upp för den här grusbacken och så ser man det gula huset, vandrarhemmet där på höjden. Helt ensam. Det är något speciellt att vara där uppe och se det där huset.
Ja men det, bara du är på väg upp för den lilla backen där och du ser taknocken på vandrarhemmet.
Ja.
Så känner du bara, nej. Nej, eller ska jag verkligen vara här alltså?
Ja, och så många känner det precis när man ser huset. Det är det som är så här, att man kommer upp i backen. Du behöver inte ens gå in i huset. Du kan stå utanför huset och känna bara, nej, här skulle inte jag vilja spendera natten.
Nej, precis.
Och sen har vi det där huset jämte som inte vi äger om, men där man pratar i byn om i alla fall att det har ägt rum någon form av okulta sessioner.
Ja, det är,
det är också galet.
Nej, det är galet. Och det här ligger ju också, det är ju grannhuset i vandrarhemmet.
Ja, det är ju det.
Så,
och så har vi det här energiträdet som ligger jämte ladan där så många. Alltså den, där den, det var en blixt som slog ner i en ung planta egentligen. Och den är ju som delad den här stammen. Och sen växer den ju som en krona med, det ser ju som hela träd som är böjda.
Ja.
Helt, helt galet också, ja, bara det
är,
trädet. Alltså
att alltså, det står ens, det är ju det.
Nej, otroligt.
Ja.
Det finns många händelser och vi skulle kunna prata hur länge som helst om det vi har upplevt. Jag tänker vi kanske kommer göra det också. Men jag tänker det är hög tid att ringa upp en person som har upplevt en spännande natt uppe i prästgården. Och då tänker jag att vi ska slå henne en signal. Och personen heter Monica Appelqvist och det blir intressant att höra vad hon har fått uppleva. Så vi ringer upp henne.
Ja, det är Monica.
Hej Monica, Tony och Niklas från Laxdam-podden.
Hallå.
Hej, hej.
Hallå, hallå. Tack för att du ville vara med i den här podden och berätta lite grann om dina upplevelser uppe i prästgården. Vi sitter ju och pratar om prästgården som är dagens ämne. Och du skickade ju in någonting jättespännande tycker jag. tänkte, kan inte du bara berätta lite om det?
Ja, det började ju redan innan vi åkte ner. Vi har ju då åkt från Överkalix, så det är några mil. Och innan så var vi, jag, min före detta svärmor och min son som är 12 år, jättepirriga. Alltså man var så här nästan som ett barn på julafton. Hypernervös. Det lugnade sig och vi åkte iväg fredagen. Vi hade hyrt stugor då i Dorotea för att vara ganska nära. GPSen den började tjorva. Vi skulle svänga av efter Strömsund. Vi körde några mil och skulle svänga vänster. Jag vet inte hur många mil vi åkte där efter grusvägar. Det var som att vi åkte i cirklar. Det visade sväng vänster, sväng höger, sväng vänster, höger. Alltså hit och dit minst 5 gånger. På tillbakavägen så uppmärksammar vi att vi svängde bara 2 gånger.
Mm. Det är intressant. Och det du berättar nu får jag säga, det är ju så vanligt förekommande. Jag vet inte hur många som hör av sig till oss och åker i cirklar. De hamnar tillbaka i prästgården. Och det här hände ju faktiskt under inspelningen av Det Okända, minns jag också. De åkte ju runt och hamnade tillbaka i prästgården bara.
Mm.
Ja, superintressant.
Så när vi då kom fram så var jag jätteskakig. Jag kände redan när vi svängde in på grusvägen den första gången. Var jag nästan som att man har kraftigt blodsockerfall. Jätteskakig, jättematte, orkeslös, alltså riktigt. Visst, vi hade åkt bil, men vi hade stannat och ätit, vi hade sovit, vi hade... Det var ingenting som egentligen kunde göra att man mådde så, det var bara jag. Så vi kom fram, eller efter grusvägen så kommer en kvinna och går. Och det var minst 5-7 kilometer åt båda hållen, där det inte fanns, inte ett hus. En blond kvinna, hon skrattade så glatt och vinka. När vi kommer fram och parkerar så står det massor med folk då, 8-10 stycken, som hade stannat över natten och var på väg hem. En av de kvinnorna var den som gick på vägen. Men omöjligt, hon är upp, alltså jag kan gå under ed, jag vet att det var samma kvinna. Men hon gick precis in i bilen, så jag hann aldrig, jag hade ju tänkt gå fram och säga att jag såg dig innan.
Alltså du såg henne gå innan ni kom till prästgården efter den grusen?
Ja, exakt samma kläder, röd tröja, kortare jeans, som man tänkte sig lite högvatten mitt på vaden. Blont hår, hon hade ihopsatt där uppe, men det var utfällt nere på vägen.
Wow,
men det är ju helt galet.
Och det kan man inte, det går inte att förklara. Nästan som att det var i efterhand, jag tänkte kanske som en förvarning, att bara ville visa att det är någon där. Att man inte inbillar sig en massa saker. Och jag var ju då sådär jätteskakig. Vi försökte, det var en kille som sa precis var på väg till bilen också, att det finns ett träd uppe vid vandrarhemmet. En gran som ofta har slagit ner, att den var jättehäftig att titta på den. Så vi promenerade upp den där lilla biten. Jag kunde inte gå in. Jag var så yrs att man, hade jag gått in hade jag säkert ramlat ner i backen. Och sonen gick in, men han tyckte det var obehagligt. Han mådde illa, han var yr. Men han fotade och jag fotade genom grenarna. Höll upp och så fotade. Vi gick ner tillbaka på prästgården. Jag sa åt de andra att vi beställer mat för att jag kanske har, alltså att man ändå behöver äta. Men det fortsatte ju hela tiden, den här yrseln, skakig. Alltså man kände sig som i ett vakuum. Det går inte att förklara riktigt. Som att man var avstängd, man såg och hörde, men man registrerade ändå inte någonting. Före, i efterhand när man har kommit hem. Och inne i det här blå rummet, sonen har mer koll på vad de heter alla rummen. Men vi var ensamma där uppe på övervåningen. Det var folk nere men inte uppe. Och då hör vi det här, någonting som är ljus, som det är en barn eller en kvinnoröst. Kom! Det hörde vi aldrig, vi tittade i bilen igenom allting och det hörs inte först efteråt hemma.
Ja, och det var i blå rummet, säger du, som att ett litet barn...
Det var det blå. Jo, det var som ett barn eller någonting som var... Visserligen var det några små pojkar där nere, men de var kanske i 8-10 års åldern.
Mm.
Och de hade inte så ljusa röster. Och det där låter ju väldigt nära.
Det där är ju superintressant, för det blå rummet, vi hade ju faktiskt ett event tillsammans med ganska många andra där personer sitter, vi har ju övervakning över alla rum och hade även en kamera då som filmade in i blå rummet. Då kommer ju hela sällskapet som har suttit då ute i övervakningssystemet och sett de här kamerorna, kommer ju inspringas i huset när vi har eventet upp till andra våningen där bland annat jag är då och säger att ni måste stoppa övervakningen för det här var helt sjukt. Att då ser alla de här 5 personerna, varav en var en pappa som var med sin dotter. Han var ju totalt skeptisk till det. Han tyckte inte alls det var roligt. Men han var eldologer bara. Det här är helt sjukt. Ni måste stoppa övervakningen. För jag såg en liten pojke titta fram under sängen. Och det är ju ganska intressant det du berättar nu.
Men precis.
Ja, så han låg ju i sängen, min son. Och han blev jättekonstig. Vi har en bild som jag kan skicka sen. Det ser ut som att du har nästan ett modellerat ansikte. Då satt jag i en soffa. Jag vet inte vad ni känner säkert vars det är. Och flinar, alltså riktigt, visst, barn är ju glada och de kan, men det var ett sånt här konstigt flin så vi blev nästan rädd. Och han är väldigt mottaglig, han har sett mycket, väldigt, väldigt mycket mer än vad jag har gjort, fast han bara är 12. Och han gick omkring och så här småfina hela tiden och bara, men det är ingenting där. Och då sa jag, men så här, märker du inte själv att det är lite yr, men inget annat. Men sen när vi gick in då i det här blå rummet, då la han sig på sängen, så jag gick in och filmade. Och det är då vi hör den här stressen. Så någonting måste ha varit. Alltså det går, man kan ju inte få på film någonting och med ljud som ingen av oss, alltså ingen sa någonting.
Mm.
Nej, det är jätteintressant.
Ja, häftigt. Var det här första gången ni var i prästgården eller har ni varit där innan?
Jo, det är första gången.
Ja. Blev det sista gången nu?
Nej, det blir inte sista gången.
Nej, men det är bra.
När vi var där, vi hade ju tänkt att vi skulle sova över att vi... Men då är det ju jättefullbokat att vi kom på i sista stund. Att, ja, men vi åker iväg sista semesterveckan. Så.
Ja, men vad
och
häftigt.
Sen efter det här så har jag ju haft 3 nätter har jag drömt mardrömmar. Jag har vaknat som att jag har varit strypt. Jag inte kan röra mig. Alltså man hör allt, man ser allt, men det går inte att röra en sena i kroppen.
Typ som en sömnparalys nästan.
Jo, det här har jag haft som barn väldigt ofta. Men ingenting, och nu är jag 52. Så att det är ju inte igår.
Nej, just det.
Nej.
Och det kom efter ni var ifrån, eller kom hem från prästgården?
Redan första natten, vi sov ju över i Dorotea, så redan den natten vaknade jag 3 gånger och hade så. Hemma jag vaknade 1 och 2 gånger varje natt, 3 nätter efter.
Mm.
Men sen har det försvunnit.
Minns du någonting där när du vaknade upp? Alltså, är det någonting du kan relatera eller koppla till prästgården? Eller kommer du ihåg det? Eller är det kanske svårt att minnas?
Jag har ju drömt drömmarna. Exakt samma dröm. Och det är efter grusvägar. Jag åker och åker och åker. Men jag åker häst och vagn. Inte bil, utan häst och vagn. Och jag försöker leta mitt hem.
Mm.
Att jag vill hem. Men då när jag vaknar så är jag alldeles för paralyserad och kan inte röra någonting.
Ser du någonting när du vaknar, när du ligger där och inte kan röra dig? För en del börjar vittna om att de ser saker i ens rum till exempel. Är det någonting som du har upplevt?
Inte vad jag har registrerat och tänkt på.
Nej.
Som barn vet jag att jag har sett gestalter och man har sett olika. Men jag tror att som barn vänjer man sig med och kanske tror att ja, men det är så det är.
Mm.
Nu blir man nästan panikat. Men vad är det här? Varför reagerar jag så här? Är det från prästgården eller är det? Men tillbaka ska vi naturligtvis.
Ja, det låter bra. Det. Så att inte skrämmer iväg därifrån. Men det är som sagt, det är ett jätteintressant hus. Och tusen tack Monica för att du delar med dig av det här. Det var jätteintressant att lyssna på.
Mm.
Ja, det var så lite så. Tack själv.
Ta hand om dig. Ha det gott.
Ha det så bra.
Tack, tack.
Hej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Wow, ja, det men, där var häftigt.
Alltså, jag tänkte så här, när hon hade sett den här tjejen som, ja det här blev ju helt galet, men det där är väldigt intressant. Och jag tänker bara på den gången vi åkte till Borgvattnet natten där och vi åker i en kurva. Vi har en bit kvar faktiskt till själva prästgården, men vi är ju vid vattnet där. Jag kan inte komma ihåg vad den sjön heter.
Ja, men det är väl innan Hammerstrand vet jag i alla fall.
Ja, precis. Men i alla fall, vi åker där. Och så ser vi den här mannen som står så jädra konstigt. Det ser ut som han är av.
Han står alltså... Alltså böjd det... i kroppen med ryggen. Tänk er, benen står rakt. Men kroppen är krökt bakåt. Och han står som i en lift. Alltså han står med handen ut.
Mm.
Nästan som att han lyfter. Men jag tyckte inte. För det, saken är den att det här var mitt i natten.
Ja, klockan var väl 3 eller någonting.
Ja, jag höll på att köpa på, han ska säga.
Ja, jag vet.
Vi vejade åt sidan. Alltså, och sen, det som jag tänker sig. Vad fan, sen stannade vi inte och åkte tillbaka.
Ja, men jag vet bara hur vi reagerar båda två. Först var det så här, jag tänkte så här, ser jag verkligen det? Jag vet att jag var trött. För jag tittade bara så här, vad är det jag ser? Han står ju som att han har gått av. Alltså, alltså det här ser helt fel ut. Och sen tittade jag på dig och så tittade du på mig och så sa du, jag tror jag sa, såg du det där? Ja, vad fan var det där?
Jag vet att tjejerna var ju bak i bilden, i och med att jag vejade ganska kraftigt. Ja. De trodde det var några djur eller någonting.
Ja, och då sa vi bara, ska vi åka tillbaka? Men det som var, det svåra var ju där att vi var ju efter de här kurviga vägarna så vi berget på höger sida och jag tror inte vi hittade något bra ställe att vända. Så vi, men alltså, vi har kört bil för det var så jävla mycket som hände under den här resan.
Ja.
Vi var sena, vi var trött och vi bara...
Men vi skulle ju upp till ett event också.
Ja, ja, ja. Så vi kommer så här skitsent upp.
Men det vore intressant om det finns något dokumenterat dödsfall kring Hammerstrand, att det har hänt någonting där kring någon, inte vet jag, någon olycka eller någonting. För det där var riktigt creepy. Och jag minns, jag kan nästan skissa upp inte hur personen såg ut, men hållningen, kommer jag ihåg.
Ja, det var... Alltså, först trodde jag att det var någon som hade gått från någon fest, men det är som hon sa, det finns inget hus i närheten där vi kom heller.
Nej.
Och den här människan, jag vet inte, såg verkligen ut som att den personen var av någonstans, alltså i mitten av kroppen.
Väldigt märkligt.
Nej, det var galet.
Jag tänker vi ska ringa upp en tjej som heter Åsa snart. Men först innan, vi fick ju också in lite inskickade upplevelser ifrån Borgvattnet, pressgården då. Och här har vi en från Annika och vi ställde en fråga på våra sociala medier om man har upplevt något spännande uppe i pressgården. Och hon skriver så här då. Vi upplevde faktiskt en hel del spännande saker. En av sakerna var när min kompis gick in i gråterskornas rum. Hon hade inte läst om rummet innan, hade ingen koll. Men när hon gick in dit så började hon gråta och så fort hon gick ut därifrån så slutade det. Det är ju intressant, gråtskornas rum. För det är många som känner just den här sorgen av någon anledning.
Ja.
Sen är frågan vilka de här gråtande kvinnorna var. Alltså varför sitter de i det rummet? Vad är det som har hänt i det där rummet?
Mm.
Men något som kan påverka en väldigt, väldigt starkt. Hon fortsätter skriva också så här att jag kände beröring vid sidan av huvudet och sa det till min kompis som stod bredvid som också kände något på sidan som hon hade mot min. Alltså någonting... Ja, emellan oss blir det då. Efter vi precis sagt det så började vår EMF-mätare framför oss att gå upp till 3 och 4. Den var riktad mot oss. Alltså så att man till och med mäter det här fältet. Det var också intressant.
Ja, men det är coolt. Då verifierar lite mer att det blir första känslan. Sen kommer det här elektromagnetiska fältet som du också kan mäta. Det är ballt.
Det är riktigt, riktigt spännande. Så att det är ju som sagt, det är så många som upplever saker, märkliga saker. Och tack till alla som skickar in saker man har upplevt. Vi hinner inte läsa upp alla här, men det är väldigt, väldigt många.
Nej, men tänk dig nu, det hon sa precis här, det är precis det vi pratar om, marken i Borgvattnet.
Mm.
Jag menar, de är på väg in, hon berättar om det blodsockerfallet, hon känner som att det här, hon går i ett vakuum hela tiden, hon kan inte greppa hela det här. Ja, men jag tror inte det är att man försöker med kroppen då stänga ner vissa saker för att det inte ska känna så jävla mycket. Jag tror inte det är det heller, utan det började som hon sa redan i Dorotea, där hon inte kunde sova. Hon fick den där sömnparalysen. Allting var ju precis, och sen började det lite sånt. Ja, här får du se en person som går och vinkar och ler och är skitglad. Sen hon kommer fram så ser hon sällskapet och säger att shit, där är ju hon tjejen som gick vid vägen. Det är som att hon får förnimma lite grejer. Och sen kommer hon upp och hon känner det här, som sagt, blodtrycksfallet och det vakuumet. Och, det är något med marken där.
Ja.
Det är helt hundra vad det är alltså.
Vi hade också, jag hoppar tillbaka till museet här, men vi hade faktiskt en besökare som var väldigt medial. Så fort hon kom in i borgvattensrummet så föll hon faktiskt ihop. För att hon fick se hela händelseförloppet kring den här pigan och det här med barnet. Och, alltså det var ren och skär våldtäkt och det var blod överallt, berättade hon. Alltså hon förnimmde jättestarkt det där.
Oj, oj, oj.
Så att, nej, men riktigt, riktigt häftigt och... Så intressant att så många upplever så märkliga saker i det huset. Men sen är det också jättemånga som åker upp dit och säger så här. Jag har aldrig sovit så gott i hela mitt liv. Och så tungt.
Mm. Vet du vad jag tror det kan vara?
Nej.
Jag tror det också. När vi tänker så här. Samhället går fruktansvärt värt fort. Alltså. Allt går fort.
Väldigt fort.
Ja, alltså, jag kan inte beskriva hur fort samhället går nu. Sen åker du ut till pressgården. Och det är där du ska fokusera på något annat.
Mm.
Och du lägger dig ner och du måste stänga av alla tankar kring jobb, familj, ekonomi, alltihop. Du ska vara i en helt annat mode. Och jag tror det är det som gör att folk bara shit, somnar.
Ja, ja men så kan det vara faktiskt.
För att det är hjärnan hela tiden som håller igången där. Du är så stressad i din vardag. Sen kommer du upp dit och där kan du slappna av och då somnar du och säger jag har aldrig sovit så gott.
Nej, så kan det också vara. Men jätteintressant oavsett egentligen. För det är ju väldigt spännande hus. Jag tänker nu Niklas, vi ska ringa upp en som heter Åsa Nyström. Och så ska hon få dela med sig av sina tankar också. Och ja, just om prästgården uppe i Borgvattnet.
Jep.
Hallå Åsa.
Hallå Åsa, det var Tony och Niklas från Laxtonpodden här.
Hallå.
Hallå, hallå. Se, du skickade ju också in till oss lite grann när det gäller upplevelser i prästgården. Vi ställde en sån fråga på våra sociala medier och tänkte det här blir spännande att lyssna på vad Åsa har fått uppleva. Så kan inte du bara dela med dig av det du upplevde?
Ja, men jag och en väninna åkte till prästgården i höstas i slutet av september förra året. Och det var fullbokat med andra människor också då, i hela prästgården. Så när vi kom fram började vi småprata med de andra och ja, men kolla läget. Vi kom sist och hur de, om man hade känt någonting när de började komma in i huset. Och det var ju det här klassiska med huvudvärk och lite ja, men tryck och sådär. Och jag hade börjat känna det några mil före så jag sa det. Och då var det någon annan där i sällskapet som också hade känt reagera liksom några mil före. Och nu, det kan ju vara vad som helst men det var ju lite intressant. Och jag hade inte druckit dåligt med vatten eller något sånt där. Det var bara ja, men en lite konstig känsla. Sen så började jag ganska direkt med ja, men mycket utslag på olika apparater. Både utomhus och inomhus och dunsar och saker som flyttades på sig. Och när vi stod vid ett tillfälle och pratade ner i hallen så såg vi då ytterdörren. För vi hade de båda två dörrarna öppna så att vi bara kunde gå in och ut. Då ser vi hur den stängs med en rejäl bak faktiskt. Tre stycken var vi då minst som såg det. Så det var ganska häftigt.
Och det var inget så här att det var drag utan det, var, det känns som att någon smällde igen dörren menar du eller hur?
Nej, precis. Ja precis. För att jag skyndade mig fram då. Det var ju kanske bara tre steg ifrån dörren. Så jag sprang eller gick fort liksom så jag skulle kolla då. Och det fanns ingen i närheten och det blåste nästan ingenting. Och den där dörren är ju så tung. Jag kände liksom att det skulle nästan behövas en storm eller ja, väldigt mycket blåst för att rubba den där dörren. Så det var jättehäftigt. Och då, ja, vi hade fått och pratat då, en som bodde i expeditionen. Så jag hade varit tvungen att möblera om lite för att hon hade fått bädda ordning för kvällen. Och hade flyttat något pedestal och hade fått strängande huvudvärk just när hon gjorde det. Så hade hon ställt tillbaka den. Och det var det vi stod och pratade om där i hallen då. Och vi hade bokat rum i kammaren och jag var tvungen att sitta och möblera om lite där för att få fram den här tältsängen bakom dörren. Och det var faktiskt just då när vi stod och pratade om det som ja, dörren smälldes igen. Alltså med en ganska hastig fart liksom. Som en markering sådär. Men sen var det ju olika saker av och till under kvällen här. Alltså både på övervåningen och nedervåningen med ja, Rempod och K2 som gav utslag lite här och var. Och vid två tider lade oss, för då hade ju vi hållit på sedan tre kommit fram och hade kört 40 mil. Och så vi var ganska trötta då.
Jag förstår det.
Mm.
Sen kanske vi, jag ska få efter någon timme någonting då. Då vaknade jag som till, alltså det är konstigt där. Då vaknade jag som till av att det var alltså is, alltså en kyla tyvärr på min vänstra sida. Och som det kändes som någon mörker så här. Så då skulle jag som, jag tänkte vad är det här? Och så skulle jag som ropa på min kompis som då låg i riktiga sängen om man ser rakt fram när man kommer in i kammaren. Och, men jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte röra en fena. Och jag fick inte fram ett ord. Alltså jag har aldrig varit med om det. Så att, och jag försökte inte titta på vad det var nu liksom som kändes på min vänstra sida. Utan jag försökte titta rakt fram och försöka alltså få igång så jag kunde röra mig eller liksom ropa på min kompis. Det tog en bra stund. Till slut liksom fick jag börja få fram ord och ropa på henne. Men hon sov ju som stock så hon hörde aldrig mig.
Men var det som en sömnparalys? Jag vet inte om du har haft sån någon gång?
Nej, det var det. Jag fattade inte vad det var liksom. För jag har aldrig haft det här. Så det var jättekonstigt. Jag har aldrig varit med om det. Och jag brukar inte drömma mardrömmar heller. Så att det var jättekonstigt. jättemärkligt.
Det som är så intressant, vi har pratat med en innan dig Åsa, och ni berättar nästan samma saker här. Dels det här med att man känner av mycket innan man ens kommer till prästgården, men hon fick det hon kallar för sömnparalyser, eller hon hade det när hon var liten. Hon fick det efter vistelsen.
Hon hade det innan också.
Ja, innan, men det var när hon var liten.
Nej, hon hade det redan när hon var i Dorotea, sa hon.
Ja, just det.
De skulle sova där en natt innan de åkte till prästgården. Då hade hon det redan där. Det började där.
Oj.
Och sen fick hon det efter prästgården.
Jag undrar om jag missuppfattade det, för jag trodde det var efter prästgården. Ja, hur som. Hon fick det i alla fall. Och det är inte jätteintressant. Och du upplever det i huset. Det här var lite nytt.
Ja, precis. Nej, det är
jätteskumt. Jag tänkte bara säga det att hon gjorde samma sak som dig. Hon fick ju också massa olika saker innan. Och det måste ju också ha varit några mil innan så började hon känna av det här. Det är helt galet.
Ja, en olustkänsla eller liksom så här gulp. Alltså, för det var vi när skylten är så här, borrvattnet 4 mil. Så då kände vi att nu är vi nära. Och då tangbom bara kom huvudvärk. Och så liksom en lite så här, inte olustkänsla men liksom, ja. Nu får vi se vad som händer. Alltså det var lite skumt.
Mm.
Men då i alla fall så försökte jag somna om. Och sen på morgonen gick vi och fika i det här röda huset och pratade med de andra gästerna. Och då berättade en mamma som bodde i gula rummet. Alla gick och lade sig ungefär samtidigt. Och så det var en enda som upp och gick. Att hon hade hört, någon gång på natten hade hon hört steg utanför gula rummet. En pappa som jag tror bodde i blå rummet då hade ställt upp en rempodd mot vinden halvvägs i trappen, och den hade börjat spela på natten. Och då tänkte jag liksom så här, skulle det kunna vara då någon som kom från vinden och gick där till gula rummet och kom ner in till oss då i kammaren. Det var ju bara en liten fundering.
Ja, inte helt omöjligt med tanke på vad andra också har berättat ändå just med det. Och det upplevde vi på ett event också, hur någonting kom nerifrån. Då var det åt andra hållet då, men att någon kom nerifrån. Men vi hörde stegen i trappan och sen det här kalla vinddraget som vi nästan kallar, som att någon passerade oss. Och det sjuka var då, det var ju, hade med oss ett medium som sa att okej, nu kommer pojken in här. Så gick han förbi oss och sen in i det blå rummet, och sen smällde alltså den blå dörren igen med en jättekraft. Så alla de som var med mig där, vi fick ju se det här live. Det var jättespännande.
Det är jätteskumt och jätteintressant. Det var så himla full rulle hela tiden. Så jag tror vi satt inte ner nästan en sekund och liksom, vin och bord eller något. Utan det var så mycket som hände liksom både upp och ner och hit och dit. Så på morgonen så hade alla andra åkt, så då sa vi det liksom, ska vi gå en liten runda själv nu när vi är helt själv i huset då. Så vi gick upp på övervåningen och ställde ut en rempodd i en fåtölj bredvid vinden då. Och så ställde vi oss på andra sidan rummet. Och den började spela på en gång. Och spela och spela och spela hela tiden. Så vi tänkte, vi måste ju kolla om det är något fel på den. Så vi tog ner den. Sen dag gick ner till kammaren och slog igång den. Och där gick den inte igång.
Bra att ni gjorde det testet också för att verifiera så att allting är okej.
Ja. Och så sen, skulle vi tacka huset då. Och att vi ska åka och så här. Och då hörde min kompis då, ljud ifrån typ kammaren. Så att vi gick in igen och vi hörde ingenting. Vi såg ingen som hade ramlat eller någonting. Hon hörde ingenting. Och så på vägen ut då, därifrån, ut till hallen igen, då hörde jag ett fräsljud bakom, och då kände jag att nu säger det tack och hej för denna gången.
Mm-hmm. Ja, spännande. Ja, ni fick ju verkligen uppleva väldigt mycket grejer. Det låter ju, det låter som en lyckad vistelse i huset där.
Ja, men det var superspännande. Så att man vill ju tillbaka dit. Det vill man ju, helt klart.
Ja, det är också intressant, för det är många som säger det. Man har varit där en gång och säger, det är som att huset kallar på en ännu en gång. Att man ibland lämnar ju mer frågor än svar faktiskt, att man vill gärna tillbaka.
Precis. Och sen skulle jag bara säga att jag kom i kontakten efteråt på Facebookgruppen Borgvattnet Prästgård. Med en kvinna som upplevde precis samma i prästgården, i typ expeditionen, att hon fick en sån här paralys. Mardröm, precis samma som jag, kanske för 2 år sedan.
Wow.
Så det var också jätteintressant. Precis samma. Hon inte kunde röra sig och inte fick fram ett ord. Mm. Så det verkar vara fler som har åkt ut på det här.
Ja, verkligen. Men vad spännande. Det var en lite ny infallsvinkel. Det har vi inte hört talas om innan på det sättet, Niklas. Så det är ju väldigt... Ja, klart, hon Alexandra uppe i vandrarhemmet fick ju en liten sån påminnelse om just när hon hon fick det här mörkret över sig som tog så att hon inte fick luft i stort sett då. Och att hon också skriker med ingen hör henne förrän det absolut sista skriket egentligen. Alltså hon skrek ju väldigt, väldigt länge där. Så att det är ju också någon form av sömnparalys egentligen då. Men, men vad säger du Åsa? Är det något, är det, jag tänker som pressgården, är det någonting du skulle rekommendera att andra åker till? Eller hur känner du?
Ja men absolut. Ja nej, men det är nästan... Nej men det är så intressant, alltså hela byn egentligen är fascinerande, men absolut, jag har ju bott i Vandhemmet också året innan då, så det är jättemycket historia, det är jättespännande, det, ja, man måste åka dit, det är helt klart.
Kul.
Absolut värt.
Ja men toppen.
Om man nu törs liksom.
Om man har törs, ja precis. Ja men tusen tack Åsa för att du delar med dig av dina upplevelser.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med och berätta.
Ha det gott. Tack, tack.
Ja, men ha det bra.
Hej, hej, hej.
Hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Wow, ännu en person som fick uppleva någon form av sömnparalys, och det här var ju ganska häftigt, för det här skrev de inte i sina, inte Åsa i alla fall, skrev ingenting om det här med den delen.
Nej men tänk efter så här, det är ju skithäftigt, jag menar, även om vi backar tillbaka till hon där, om det var att hon hade det i Dorotea eller det var en i barndom eller någonting, varför aktiveras den här?
Ja.
Varför får hon det här? Alltså jag tror det är fler som har haft det här med sömnparalys. När de börjat prata om det så börjar de förstå vad som har hänt. Men också det som du också sa, det är en av de största grejerna vi har med sömnparalys när det gäller det här, är ju vandrarhemmet när Alexandra ligger och skriker. Det gör ju att det här blir ju som, vad ska man säga, det är som en effekt av att vara där.
Ja.
Är det här, så här huset kan göra, den kan väcka ditt sinne och låta kroppen sova. Du ska få uppleva det här, men du kommer inte kunna få röra dig heller när du upplever det här.
Nej.
Det är helt galet.
Ja, det är så häftigt. Men som sagt, vi känner ju väl till husen. Vi har ju till båda husen. Nu har det inte så mycket om vandrarhemmet den här gången. Vi får säkert återkomma. För det är så många som skriver in nu till och ja, för att de har upplevelser.
Ja, men jag tror faktiskt vi får göra det. Jag tror vi ska ta en separat om vandrarhemmet. För det här är alltså två ställen med två olika energier, det vet vi. Det är ett hus som är prästgården med sina energier. Vi har vandrarhemmet med sina energier.
Mm.
Och sen har vi, som hon sa... Jag hörde det var så rätt häftigt, hon sa det är så intressant, själva hela Borgvattnet.
Just det.
Precis som jag sa innan, det är någonting i marken där.
Ja.
Det är någon mystik i hela Borgvattnet.
Ja, hela byn där. Ja, men det är som sagt, det är en ära att faktiskt få ha de här husen, även om vi bara haft dem en kort stund och vi vet inte hur länge man har fastigheterna där uppe självklart. Men Nej. Det är ju att vårda, ta hand om så att de här husen kommer få stå i så många år till. Så det kommer ju med ett jätteansvar för våran del självklart, och självklart se till då så att byn lever vidare, för prästgården är ju så pass viktig för byn Borgvattnet, helt klart.
Absolut.
Det sista jag vill skicka med nu, det är ju om man har tänkt åka upp till prästgården eller vandrarhemmet nu till hösten, och då pratar jag egentligen efter den 1 november, så kommer vi ju testa någonting nytt för första gången här nu och se hur det går. Det är ju så, om man bokar vandrarhemmet så kan man som tillval lägga till prästgården. Det kommer ju vara underhållsvärme på självklart i prästgården, men vi kommer stänga av allt vatten och sånt. Så att toalett och dusch och kök och värme och sovplatser, det sker uppe i vandrarhemmet.
Mm.
Men man kommer ändå kunna ha tillgång till prästgården. Så då kommer man ha två hus att få utreda och vara i. Det här ska bli jättespännande. Och jag säger att redan nu så börjar folk boka på det här.
Ja, men jag förstår det, för att det här är ju säsongen. Alltså prästgården är ju säsongboende. Alltså det är ju bara sommaren.
Ja.
Eftersom det är isolerat. Vad hände där under vintern?
Wow.
Det här huset, när prästen hade det, så bodde de ju året runt i det här.
Ja.
De eldade hela tiden, de höll det varmt. Ja, det här är helt galet. Men vi har ju aldrig haft uppe det för allmänheten under vintern.
Nej.
Och nu kan man ju vara där. Och vad kommer man få uppleva? Jag vet faktiskt inte.
Nej, det kommer bli så spännande. Och det blir lite annorlunda när det blir lite mörkare där uppe. Och hösten brukar tendera att det blir ännu mer aktivitet. Så att ja, det här kommer bli superspännande. Ja, hörni, som sagt, det finns, vi skulle kunna prata hur länge som helst om prästgården. För det finns, alltså det bara väller in. Och det finns ju hundratals gästböcker där uppe att läsa igenom med alla som har upplevt saker under så många år. Och som sagt, Niklas, vi har ju bara haft huset i 3 år. Så det är väldigt, väldigt kort tid om man tänker.
Ja.
Att det var det verksamt i nu 51 år. Och 48 år av dem hade inte vi det här.
Nej.
Och det som också är så intressant, det är att det här finns ju med på lister runt om i, ja, men, som ett av Sveriges mest hemsökta hus. Det finns på lister ute i världen som ett av världens mest hemsökta hus. Det här är ingenting som du och jag har skrivit, utan det här kommer ju långt, långt, långt tillbaka.
Nej, men det här byggs upp av upplevelser.
Ja.
Det är det handlar om. Det, om man ska ranka det, så har det blivit rankat på grund av upplevelserna.
Ja.
Det är inte något som du och jag har sagt att det här ska vara Sveriges mest hemsökta hus.
Nej, utan det är det som är så intressant ändå, att det här kommer så långt innan. Som sagt, vi får säkert skäl att återkomma till prästgården, och vandrarhemmet får vi ta som ett separat avsnitt, för att ja, men tiden rinner iväg, så att säga.
Ja, verkligen.
Men tack för att ni har lyssnat på den här podden, så hörs vi förhoppningsvis, om ni vill, nästa vecka i LaxTon-podden Spökakt på riktigt.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.